Hej, en kortis bara innan vi börjar. Vill du ha avsnitt utan reklam i början? Eller extra avsnitt, bonusavsnitt? Och kanske möjlighet att köpa grejer som hör till podden? Då kan du gå till www.somnamedhenrik.se.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din askgråa avantgarde-artist. Din förblässförenade fläskarsele i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Tack till alla mina patrons och tack till alla som skänker gåvor till podden via Swish. Jag har inget mer att säga. Tack. De här månaderna har varit så intensiva för oss alla och jag har levt på er. Av er och på er och för er. Och nu är det höst igen. Och jag hoppas att du har det bra. Jag heter alltså Henrik Ståhl. Och jag ska prata här nu i en timma. Jag har inte bestämt innan vad jag ska säga. Jag har inga planer. Jag har inget. Jag klipper inte i podden. Och om du är ny då så kan jag berätta då att syftet är att få dig att släppa greppet lite om världen. Vi håller den ju gärna som ett ägg, liksom, världen, i vår hand. Ett okokt, mycket skört ägg. Vi måste hålla det skyddat och vi måste springa med det här ägget. Och det är asjobbigt. Så poddens syfte är att du ska typ skita lite i ägget. Låta det gå sönder kanske, det är fine. Och jag kommer inte att syssla med någon typ av hypnos eller några självutnämnda gurufraser, även om sådana ibland undslipper mig lite till mans. Jag kan liksom inte låta bli, jag är ju ändå en man i medelåldern. Jag kan ju inte så att säga frångå min natur, va? Mitt mål är då att jag ska hålla dig sysselsatt i tanken med någonting som inte är ointressant, men heller inte något som sätter igång din angelägenhetsgrad. Så är det med det. Jag kommer som sagt att prata i en timme ungefär. Det finns ingen naturlig slutpunkt och egentligen heller ingen naturlig startpunkt. Mellan start och slut så kommer olika ord att läggas vid varandra, dikt an, som man säger. Det finns två ord som jag tycker är väldigt fula då. Och det ordet är dikt an, som egentligen är två ord. Som betyder att man läser en dikt för en kvinna som heter Ann. Och sen är det ordet lejonparten. Det är nog faktiskt svenskans fulaste ord. Därför att jag vet, det berättar så mycket om någonting som inte är relevant överhuvudtaget. Alltså lejonparten då betyder ju då alltså den största delen. Den största delen av någonting, det är lejonparten. Och jag förstår ju vad det är som syftas. Lejonet är det största djuret. Fast enligt vilka skalor då liksom? Det är ju inte nödvändigtvis så att lejonet är det största djuret utifrån någon skala. Utan det bygger på någon slags den där gamla Simba-föreställningen. Den simbatiska föreställningen så att säga. Alltså den föreställningen baserad på myten om Simba, lejonkungen. Att lejonet är savannens kung. Ja, av vilka skäl då, liksom? Det är inte så att när det kommer ett lejon att alla djur flyr. Människan till exempel har ju varit ganska duktig på att skrämma bort och trycka ner, chikanera lejon. Alltså, om savannen var en högstadieskola så skulle ju lejonen vara liksom de här mellanmobbarna. De som måste ha de stora, tuffas godkännande och möjliggörande för att kunna ge sig på de svaga. Då är vi människor då, de stora, tuffa. I min skola hette han, han hade ett namn i min gamla skola. Och han puttade då in, han sparkade igen dörren, han sparkade rektorn, va? Ja, så var det. Sen blev han jättepoppis. Han var aldrig på mig själv, för han var liksom för stor för det, han hade en för stor persona. Däremot så var ju då hans motsvarighet till savannens lejon var ju på mig då. Och en gång så minns jag att jag mötte honom, den stora alfamannen i korridoren, och jag blev jätterädd, för han hade ju som sagt sparkat rektorn, blivit hämtad av polisen och så. Och då var jag jätterädd, men då tog han tag i en av sina lejonparter och puttade in honom i mig. Så det var som en indirekt signal. Alltså, så när jag tänker tillbaka på det, då minns jag inte någonting mer än skräck liksom. Men när jag tänker tillbaks på den tiden nu, just den bilden, hur den här jättepopulära, mycket, mycket förmodligen då dysfunktionella pojken, som ju, jag måste påpeka då, var 15 år gammal. Det var inte så att han var någon slags antikrist. Men han hade ju försatt sig i olika besvärliga situationer. Men bland oss barn var han ju någon slags halvgud då. Och då möter jag honom, men han är liksom för långt ifrån mig för att ens skita ner sina händer med mig, sin intention med mig. Så han tar en av sina lejonparter och kastar in honom i mig. Det är en väldigt stark, en ganska fin bild. Alltså inte fin, den är ju hemsk, men fin, talande. Berättar tekniskt unik och spännande. Så känn dig fri att använda den när du ska skriva den där generationsromanen. Bara du taggar mig i den. Idag har jag i vanlig ordning ingen aning om vad jag ska prata om eller vad jag ska göra. Fönstret är öppet i mitt rum, så att det kan hända att det dyker upp små försvillande ljud som liksom dyker upp och försvinner i mina ljudbakvatten. Alltså ljudet av mitt bakvatten. Som ju är då alltså allt som rinner av mig under en dag. Det är ju liksom den fåra som ett skepp skapar i ett vatten. Det är ju främst hud, men också en del orsak- och verkansscenarion. Så att om du hör ett vilt skrik så är det förmodligen grannbarnen här som springer omkring i mörkret. Det är ju augusti. Det finns ju någonting magiskt med augusti. De här mörka nätterna, men plötsligt fortfarande så varmt. Så man tittar ut genom fönstret och hör vilda frihetsskrik av barn som kramade sista sommaren. I mörkret. Det finns ju något väldigt vackert i det, tycker jag. Jag har en gäst idag. Han heter Kinoro. Kinoro Caspian. Och han är prins. Inte helt olik C.S. Lewis prins Caspian. Men det här är ju alltså ingen fantasy-värld. Utan Kinoro Caspian är ju alltså prins i neonriket. Ja, det är sant. Det finns ett sånt rike faktiskt. Det är ett rike som främst har gjort sig en förmögenhet på utvinnandet av neon, den gas som används vid neon, i neonskyltar och sånt. Som ju var väldigt stort förr innan den digitala sfären kom. Nu hör ju inte du det, men alltså de ylar här ute, barnen. Jag har ju en val här. Förlåt, jag ska snart låta dig få prata, Kinoro. Han står utanför här och väntar. Jag ska prata lite mer om de här skrikande barnen i natten. Man har ju alltid ett val här som vuxen människa. Antingen att typ lägga sordin på stämningen. Igår kväll blev vi faktiskt ganska rädda. Vi låg och tittade på en serie. Alltså vi gör nämligen så här i min familj. Att vi på kvällarna när det bara är de vuxna vakna, då tittar vi alltså på tv-serier. Vi har valt den lite udda approachen till livet. Vi har valt att närma oss varandra genom Netflix. som har visat sig vara väldigt fint. Ibland kan jag känna en sån stick av glädje när jag vet att vi har det här avsnittet tillsammans och tittar på kvällen. Det är väl något som kanske äldre generationer hade vänt sig ifrån. Men inte vi. Nej, vi är unga och dumma. Ja, jag har i alla fall en sordin. Då blir vi i alla fall väldigt rädda då. För att det var en av ynglingarna. Jag vet ju alltså inte vilka de är. Men det är ett flertal generationer vars ylande förs fram genom natten. Det är alltså både tweens och teens och så kallade små glins som skriker om vartannat utan att på något sätt ha något vidare samröre med varandra över generationsgränserna. Och då var det då en av teensen som skrek, och det var ett sånt där skrik som man skriker om man typ håller på, man springer, man jagar varandra och sådär. Och då hörde vi det där skriket, men det kom så plötsligt. Och vi trodde initialt att det var, eftersom det var en liten spännande serie då, så tänkte vi att det hörde ihop med serien. Så vi blev ju väldigt rädda då, de två åldringarna här i soffan. Sen när vi tittade ut genom fönstret så såg jag att det var Teens som höll på att sparka på en plastpåse med samma entusiasm som, ja, alltså samma entusiasm som Margaret Thatcher kände när hon valde ut en ny tweed-kostym. Tweed-dräkt. Samma entusiasm som Winston Churchill kände när han snoppade en ny Havana-cigarr. Så sparkade de på denna plastpåse från ICA Supermarket. Och då har man ett val då. Då kan man säga, hörni, ni ungdomar, nu får ni allt ta och lugna ner er. Det är hederligt, folk ska sova här och upp och jobba dagen efter. Vilket ju inte gäller mig eftersom jag ska ju förvisso jobba, men jag jobbar ju i mitt sovrum. Så det är liksom inte som att jag behöver polera mig, putsa mig sådär. Utan jag går ju bara upp och sätter mig i speakerbåset så att säga. Ja. Men, eller så kan man välja att let it be som John Lennon sjunger. Och det var inte John Lennon utan det var väl Paul McCartney va? Mm. Hur ska jag kunna veta det? Jag vet inte. Kinoro, hette han så? Kinoro, kom in nu. Kinoro. Välkommen in. Hej prins Kinoro Caspian, välkommen till Somna med Henrik, podcasten för alla som vill, kan eller bör eller inte kan eller bör och vet om med sig att de bör sova fast de inte kan. Eller bara folk som vill ha sällskap av en röst i största allmänhet som kanske bara vill småprata lite grann. Framåt kvällskvisten eller dagskvisten eller förstukvisten. Berätta om ditt rika liv i neonriket. Tack ska jag ha och välkommen ska jag säga till mig själv för att jag är ju ändå jag hela tiden. Ja, jag heter alltså prins Kinoro Caspian och jag är 34 år gammal. Mina hundar har jag med mig, de är här utanför och väntar dreglande käftar. De är pavlovska i den bemärkelsen att jag har betingat deras reflexer vad gäller mat. Att varenda gång jag är gäst i en podcast så får de mat. Och det har gjort dem till de enda hundarna i hela världen som kan urskilja skillnaden mellan en podcast och en vanlig intervju i till exempel Sveriges Radio. Det är alltså otroligt skickliga hundar. Lite grann som Kloke, vad hette han? Kloke Hans, den hästen som kunde räkna. Förlåt, Kloke Hans. Nu handlar inte det här om Kloke Hans, men Kloke Hans var en häst som kunde räkna då. Eller det var i alla fall hans image, så att säga. Lite grann som influencers har en image, att man är en viss person. Alltså, eller som alla personer egentligen har en image. Så Kloke Hans image var att han kunde räkna. Nu var ju inte detta Kloke Hans högst personliga val, utan det var ju hans ägare då. Kloke Hans var ju så, jag vet inte hur många gånger jag kan säga Kloke Hans utan att det blir tråkigt, men Kloke Hans var alltså en häst som var duktig på att lyssna och ta in människors reaktioner och kunde då alltså läsa av människors reaktioner. Det sägs ju då att om man sa så här, vad är kvadratroten ur tantratpraten till exempel då? Alltså svårt mattetal. Då kunde Kloke Hans knacka med hoven precis så många gånger som det var svaret. Det har ju då visat sig, han väckte ju stor förundran över hela världen, men det har visat sig att han fuskade alltså. Men fuskmetoden var ju inte mindre häpnadsväckande. Han läste alltså av publiken och när folk började, nu är han nära svaret, då studerade han dem oerhört noga och så knackade han tills han slutligen såg på dem att han hade svarat rätt och då slutade han knacka. Det säger ju någonting om vem det dumma djuret är i det här avseendet. Men det var ju inte Kloke Hans, utan det var en liten näbbmus som stod bredvid som var det dumma djuret. Och människan. Men det som jag tycker är lite konstigt ändå, det är att för när historien berättas om Kloke Hans så säger man alltid sådana svåra tal som kvadranttroten ur smaragdvoten till exempel, som är ett jättesvårt mattetal. Som, det förutsätter liksom att de här kreti och pleti, då, om jag får säga så, som kom och besökte de här torgfestivalerna när Kloke Hans uppträdde då. Det förutsätter att folk hade en väldigt god kunskap och kännedom i matematikens svåraste vindlingar, vilket jag tycker känns osannolikt. Det hade väl varit en grej om Kloke Hans hade fått frågan vad är 2 plus 2 liksom. Men det är klart att jag kanske är fördomsfull. Kanske var det så att överlag så var mattekunskaperna, alltså riktigt, riktigt avancerad matematik, lite var mans kunskap på den här tiden. Det här var ju på 1370-talet. Det var alltså för länge sedan. Men mina hundar har alltså tränats i att förstå att de ska få mat varje gång jag gästar i en podcast. Jag var gäst i Kristoffer Numfs podcast Garvet här precis. Det var en 16 timmar lång inspelning. Vi tog om och tog om och tog om. Och till slut så blev det den här 10 minuters podcasten då. Och då var ju hundarna rätt hungriga när jag kom ut. De är inte vana vid så långa inspelningar. Alltså, de är vana vid långa anspelningar. Men inte långa inspelningar. Alltså, de är väldigt vana vid omständiga, utdragna, utstuderade antydningar. Om jag till exempel skulle antyda att till någon av hundarna att den luktar lite unket. Alltså den luktar lite hund helt enkelt. Den kanske har legat i en varm lägenhet hela dagen. Och kanske ätit lite mycket fett och kolhydrater i kombination. Kanske att det inte har att den inte har rört sig optimalt, utan att legat stilla lite grann och låtit hundlymfan jobba lite hårt, för hårt. Så kanske det är så att det luktar lite hund helt enkelt, och då kan jag komma med en väldigt lång och utstuderad antydning. Jag kan säga till min hund att du vet ju att i vår värld, kan jag börja, i vår värld har ju en fallenhet för spridandet av feromoner i luften. De här kan ju vara negativt laddade likväl som positivt. Du har märkt till att jag började med det dåliga, så att säga. Jag sa, alltså retoriskt skulle jag ju ha sagt så här. I vår värld finns det en fallenhet för att sprida feromoner i luften. Några av dem är positivt laddade, men några av dem är negativt laddade. Då hade jag kommit rätt på spår, eftersom i det här fallet så handlar det ju då om negativt laddade luktämnen. Men jag började med negativt laddade och sen gick jag till positivt, vilket då leder hunden till att tro att nu ska han säga någonting om att vissa hundar luktar visserligen illa, men jag, hunden Tore, hunden Tore Truckis, jag luktar som en nytvålad hund. Men så var det ju inte då. Men det här är ett bra sätt. Sånt här sätt använder jag förlåt uttrycket, men att fucka med mina hundar, va? Jag säger så här. Jag leder in dem och tror någonting, och sen vänder jag det, och plötsligt, va? Det är en psykisk terror, något så fruktansvärt. Men det här gör jag för att jag är blyg för mina hundar. Man skulle kunna tro att det här gör jag av ondska och sadism, och för att liksom jag så där. Men jag är elak mot mina hundar därför att jag är blyg för dem i grund och botten. Jag önskar att jag var som dem, lika spontan. Och jag har försökt att lukta mig i skrevet med samma ogenerade attityd som dem. Men det finns alltid där skygglappar och tabun. Och man ber om ursäkt för sig själv. Jag har aldrig känt ett sånt behov att be om ursäkt som när jag satt på Sergels torg och luktade mig själv i skrevet. Och det är fel, va? Det är fel. Jag känner en sån aversion mot denna min undfallenhet för det egna jagets rätt till existens i sin mest neutrala, naturliga form. Så jag är avundsjuk på mina hundar, men framförallt är jag blyg för dem och känner ett otroligt dåligt självförtroende, och därför så använder jag mig av de här psykologiska krigsföringen för att straffa dem egentligen, vilket jag vet att de inte förtjänar. Och nu har jag alltså gått med på att göra den här podcastinspelningen, och jag vet ju, Henrik, att du pratar en timma. Så när det här är slut, då ska jag gå ut och så ska jag bjuda dem på TGI Fridays, där vi ska äta friterad chili cheese nuggets och dricka strawberry daiquiri till 5 i natt. Jag och mina hundar. Jag har 6 hundar med mig hit till studion, men de hundar jag äger är oräkneliga. I neonriket så finns det bara hundar. Det är bara jag som är människa. Det är därför jag har blivit kungen av kung. Alltså det är därför jag har blivit lejonparten. Usch, vilket fult ord det är förresten. Har du tänkt på det? Lejonparten. Alltså jag har en polare som heter Parten i efternamn. Jag satte alltid ihop det med honom också. Men han hade ju väldigt lite hår då, till skillnad från lejonen. Lejonhanarna i alla fall. Han kanske mer var åt lejonhonahållet. Men även de är ju så att säga helt pälsbeklädda. Förlåt, nu vill ju inte jag hänga ut min vän här. Det var inte meningen. Jag har inget emot lejon. Vare sig hanar eller honor. Eller ungar. Jag tycker att lejon är bara lejon för mig. Men det jag vänder mig mot är att de har claimat det här ordet som sitt eget. Nu kan inte jag säga lejonpart, för då ryter de till, vet du. Då skriker de, då ylar de till, va, på savannen där. Säger, lejonpart, det är vi som är lejonen. Och det har jag ju aldrig sagt något om, liksom. Ja. Förlåt, vem är det som pratar nu? Är det du eller jag, Kinoro? Heter du Kinoro förresten? Jag blir så himla osäker nu. Kinoro Caspian, va? Ja. Så det bor ju bara hundar där i alla fall då. Och det är liksom, de är väldigt lydiga. De har väldigt respekt för hierarkin. Jag är toppdog och det respekterar de. De är väldigt undfallande och tjänstvilliga. Sen har de väldigt strikta hierarkier sinsemellan, men det är ju ingenting jag får se. Utan så fort jag kommer ut, då är det nosen i jorden. Och det här är ju, naturligtvis spär ju på mitt dåliga självförtroende ännu mer. Jag kan ta ett exempel. Alltså jag har en bästa hundkompis som heter Tore Lifehack. Och han är min bästis då. Vi hänger jättemycket. Men Tore Lifehack, han är äldre än jag. Alltså i hundår. Han är ju typ 400 hundår gammal eller någonting. Jag menar människor. Så det betyder alltså 300 år. Och han hänger alltid med så otroligt coola hundar. Det är när det liksom high-fivas och kindpussas och gnuggar varandra så här med tassen. Man håller fast halsen, huvudet mellan armarna och så under armen. Och så gnuggar man med knogen liksom, fast motsvarande på hundvis då. Och det är väldigt fritt liksom. De kommer och går som de vill hos varann och så. Och samtidigt bor jag där då. I min jättestora hundkoja. Helt själv. Det är ingen som vågar gå in där liksom. Och det är ju skittråkigt för att jag försöker ta mig ut på stan och gå hem till folk. Men då är det så här, nej, ut med röda mattan. Nu kommer kungen liksom. Så jag går ofta hemma hela tiden. Och eftersom det är en hundkoja så finns det ju liksom inte flera rum heller, utan det är ju bara ett enda stort rum. Och det finns ju inget kul. Alltså halva tjusningen med att bo någonstans är att man inte riktigt vet vad som finns i de andra rummen. Jag vet inte hur det är med dig, Henrik, men jag kan ju, när jag är här till exempel, där det finns två eller tre rum, så kan jag sitta i ett rum och tänka, jag vet ju faktiskt inte om de andra rummen på riktigt existerar. Jag ser dem ju inte, så jag kan inte veta om de bara är en produkt av min fantasi eller någonting som genereras, vad ska jag säga, renderas, realtid renderas i samma stund som jag går in där, precis som i ett tv-spel. Alltså, när man spelar ett stort spel och typ rör sig över världen, så är det ju inte så att alla delarna av världen existerar simultant, utan i min värld, där jag rör mig runt min spelgubbe liksom, så finns ju bara det som spelgubben ser. Det andra finns ju inte. Det renderas ju när jag kommer dit, fast så snabbt att jag inte hinner se det liksom. Att det tonar fram. Ja, så att gå omkring då, att sitta i sin hundkoja. Jag sitter i min Lamino-fåtölj då, som hundarna tycker är jätteprovocerande, för många av dem är ju vallhundar, och eftersom det är fårskinn i Lamino-fåtöljer, i alla fall några av dem då, så blir de ju som tokiga när de känner lukten av den där ullen då. Jag har suttit där kanske 16-17 timmar och stirrat in i väggen. Ja, jag har ju en tv förstås. Och jag brukar titta på den, men det är bara hundar på tv i neonriket. Det finns ju liksom inget annat att titta på. Så jag brukar... Så här kan en vanlig kväll... Jag kan berätta om igår kväll. Då gick jag omkring, hade inga kläder på... Jag hade kläder på mig på överkroppen, men inget på underkroppen. Vem ska bry sig? Det är ju aldrig någon i min hundkoja liksom. Så jag gick omkring... byxbeklädd... fast tvärtom. Alltså jag var klädd på överkroppen. Och så stod jag framför tvn. Och jag kunde liksom inte, hade inte harmoni att sätta mig ner. Jag stod där. Och det var ju sommar liksom och svettigt. Och jag stod där. Det var ett sånt konstigt tv-program. Jag kanske tänkte på annat också. Så jag hängde inte riktigt med. Men det var långt. Långt och utdraget. Och det var olika hundar som kom och gick. Och jag försökte höja ljudet, men det var något fel på tvn. Jag hörde naturligtvis ingenting. Men eftersom jag kände mig så apatisk, så stod jag liksom bara kvar där. Stirrade på detta obegripliga tv-program. Ljudlösa hundar som kom in och ut ur en lägenhet. Och sen upptäckte jag att det inte var tvn. Utan det var mitt fönster. Och showen var inte en show, utan det var hundarna i lägenheten tvärs över gatan. Som jag hade stått och tittat på så länge. Det var därför det inte hade gått att höja ljudet då. Därför att det går ju som bekant inte att höja ljud på i verkliga livet med en fjärrkontroll anpassad för en tv. Och då, när jag kom på mitt misstag, då... Då gick jag ju till tvn fortast möjligt och slog på den. Och då hade jag ju höjt volymen så mycket så att ljudet blev ju otroligt, otroligt starkt. Och det som just då var en hundkör som sjöng Knocking on Heaven's Door. Och istället för hej, 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 hej så sjöng de då vov, vov. Och det finns ju någonting otroligt provocerande när hundar sjunger vov. Därför att, eller när hundar säger vov överhuvudtaget, för det är ju det vi människor säger att hundar säger. Hundar säger ju, om man nu ska liksom vokalisera det de säger, försöka, eller rättare sagt försöka transkribera det en hund säger, så inte fan är det vov, förlåt att jag svär. Utan jag menar, en hund som skulle säga, om det skulle komma fram en hund till en och säga vov, så skulle man bli, alltså utanför neonriket. Om det skulle komma fram en hund till dig på gatan och säga vov, alltså som det låter, vov. Fast med hundröst då. Jag ska inte härma den här, men alltså lite grötigare då, inte lika kraftfull diktion, men... Det måste ändå vara så pass stringent att det hörs att det inte är ett... För hur skriver man ut ett hundljud? alltså inga gen, men folk säger ju att när man skriver ju ofta ut grr och yl och grr och vov, och inget utav det säger ju hundar. Det här är ett övergrepp, det tycker ju hundarna själva också. Det var därför de sjöng den här vov, knocking on heaven's door, vov, 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 vov. För att de kände sig provocerade av otroligt fördomsfulla vi som säger att de, som har gett dem det här uttrycket och bara lagt det i deras munnar. Därför att en hund säger ju i skrift ungefär U-O. Fast det är ju inga tydliga vokaler heller. Men tänk om man skulle skriva ut, förlåt. Men tänk om man skulle ge ut en bok och bestämma sig för att man skulle låta djurens ljud, man skulle återge dem i text så trogna originalet som möjligt. Hur till exempel återger man en häst? Alltså utan att använda människovokaler. Eller man måste ju det, men jag menar, utan försöka göra det så djurlikt som möjligt. Liksom. Då kan man inte skrika, man kan inte skrika, man kan inte skriva gnägg, man kan inte skriva hi 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 ha 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 hi hi ha. Eller det kanske man inte gör, men och alltså så hur vad ska man skriva, det vore ju jättekonstigt. Vad var det jag sa att en häst säger? Vem är det som pratar nu förresten, är det Kinnor eller är det jag? Det är jag som pratar. En häst säger, nej, en hund säger O-H. Oh. Ja, men på riktigt, det är ju typ så en hund säger. Oh. Så då får vi ta bort alla konsonanterna förutom H-et. Och sen låta det få bli något slags gutturalt vokalt ljud. Men ingen skulle ju uppfatta det som ett hundljud. Hunden närmade sig mig. Så talsträck. Oh. Alltså det skulle inte bli bra. Hästens gnäggande skar ekade, hästens vilda gnäggande ekade över det vidsträckta fältet. Och så talsträck. Hur låter en häst? Öj, öj, öj. Så tätt efter varandra, ingen mellanslag emellan. Man skulle ju frestas att tro att djuren i boken var någon slags haschpundare, för att använda ett utdaterat ord. Nej, men det låter som en person som behöver medicinsk undsättning snarare än ett vilt djur eller ett djur med egna agendor. Ja, förlåt, är det okej om jag pratar igen nu? Ja, visst, absolut. Förlåt. Det är ju ett dubbelt tveeggat svärd det här när jag sitter och trivs för mycket i studion. Många tycker om det, men en del tycker också att det tar bort deras insomningsgrej. Vad är det nu för grej? Alltså, Jag skulle vilja säga att det yttersta ansvaret på insomning är väl ändå ditt, alltså du som lyssnar. Jag kan inte hållas ansvarig för om du somnar eller inte, därför att jag känner ju inte dig liksom. Så jag hoppas att du förstår att det här är ett verktyg som du kan använda eller inte använda. Det är inte så att jag har skrivit på något slags kontrakt där jag har lovat någonting, eller alternativt att jag har lovat att alltid göra på ett visst sätt eller så. Utan det här är ett verktyg då som du kan använda som du vill eller förkasta. Ja, Kinnor, vad tror du? Har du något mer att säga? Ja, det har jag. Jag har ju låtit lite gnällig här nu, jag låter lite bitter, jag verkar vara en bitter liten kung, inte helt olik, ska jag säga, de flesta kungar. Du, Henrik, har ju läst en hel del om de svenska kungarna, och det var ju inga glada pysar direkt. De var ganska anfäktade av gikt och brist på bikt och folk som ville hugga huvudet av dem i tid och otid. Det måste ju vara jättejobbigt att vara en dignitär person på 1500-talet och hela tiden tvingas ta i beaktande. Men dit kanske jag inte kan gå, för att då kanske de låser in mig i tornrum i 30 år. Alltså det var ju en realitet då. Jag kan tycka att det finns ju någonting väldigt stämningsdödande i det potentiella fängslandet av mig själv när jag ska gå på fest. Låt säga att jag får ett brev från min bror som jag inte har träffat på 13 år. Och han säger: kom till mitt slott. Du ska tas emot som en ärbar och redlig man och erkännas som rikets konung även av mig, som har varit lite si och så med acceptansen av att det är du som är kung och inte jag. Kom här nu, ska allt vara glömt. Och då kanske man först och främst känner, eftersom man har sökt sin lillebrors kärlek i hela sitt liv på olika sätt, men aldrig upplevt att man har fått den riktigt. Och då kanske man känner: wow, det här är ju fantastiskt. Jag vill rusa i hans armar. Jag vill ge honom en kram och säga: lillebror, lillebror. Men så måste man hejda sig då. Kanske glider det upp någon man ur skuggorna. Den rådgivaren man har. Göran Persson heter han kanske. Så viskar han i ens öra att: tänk nu, ers majestät, på att det kan vara en fälla. Och då dog det också då. Då får man säga till Göran Persson att: varför måste du måste alltid förstöra mitt flow? Jag var så glad. Min lillebror, du fattar inte. Vi växte upp liksom i ett slott där vi bara omgavs av regler hela tiden. Nu är jag kung och jag trodde det skulle bli lajbans. Det är inte lajbans. Det är bara tråkigt. Det är bara massa olika adelsdamer som vill att jag ska gifta mig med deras döttrar hela tiden. Och jag är ju, jag känner mig jättestressad och anfäktad. Och nu så ringer min bror då på FaceTime och säger: kom hit, och jag blir så glad. Och då säger du det här: nej, jag skiter i vad du säger. Nu drar jag dit. Så man bestämmer sig för att tro det goda om mänskligheten. Och så åker man dit. Och har en jättetrevlig stund och så åker man hem igen. Ja, det var tur då, för då blir det så den här gången. Men det finns ju ingen garant då. Vad ska man göra ikväll? Tänker motsvarande du och jag som är vanligt folk. Liksom. Vad ska vi hitta på ikväll? Ska vi gå över till grannarna och grilla? Nej, det går inte, för han kanske vill hugga huvudet av mig. Eller förgifta mig med ärtsoppa. Eller, ja, alltså det verkar asjobbigt. Så, och det är ju jag också. Jag har varit så bitter här nu då, över att jag är kung. Men det finns någonting med att vara artskild från sina undersåtar. På ett sätt är jag som en slags mikroversion av hela planeten jorden, där vi människor kan, där jag får spela människoarten då. Och du, jag menar, och hundarna då får ikläda sig alla djurens skärlakans röda färger. Jag vet inte om jag vill fortsätta att vara kung. Jag kanske vill bli, alltså, till exempel, det finns massa problem i neonriket. Till exempel, alltså, allihopa, alla hundarna jobbar ju med att utvinna den här neongasen. Och så det finns inga andra jobb. Det finns till exempel ingen som gör pedigree. Det finns liksom ingen som plockar upp alla de här bajspåsarna som hundarna slänger efter sig överallt. Det finns ingen som håller hundarna i koppel när de möter andra och så. Allt det här skulle jag ju kunna göra. Men jag får inte det. Så fort jag går ut, då ska jag ha eskort och då ska jag rullas ut mattor. Och har du någon gång sett ett gäng hundar rulla ut en lång röd matta? Det blir massa hår på den. Så när jag har kommit fram, då har jag ett par helt nya skor. Bestående av bara hundhår. Jag tycker att det är så oerhört outhärdligt sorgligt att jag, av alla människor, för jag är inte född i hundriket, jag menar neonriket. Jag är född i freonriket. Det är en helt annan gas. Det är sånt som finns i kylskåp. Det är en helt annan typ av gas. Också livsfarlig. Man får det i ansiktet till exempel om man råkar sticka hål i låt säga ett köldaggregat i ett kylskåp och freongas läcker ut i ansiktet. Då svimmar man av och eventuellt uppruttnet ramlar baklänges som man säger. Och drömmer om stora saxar och nakna taxar. De där taxarna som aldrig försvinner från mina drömmar. Med där och viftar förföriskt med sina ledsna öron. Jag har försökt så många år att bli en del av neonrikets hundbefolkning. Men de släpper inte in mig. Och det är jättekonstigt. Jag ser på dig, Henrik, att du tycker att det här är konstigt. Men då vill jag att du ska föreställa dig hur konstigt en ny lyssnare tycker att det här podcastavsnittet är. Föreställ dig att du är helt van vid, alltså du har sömnproblem och du har lyssnat på väldigt många olika lösningar på sömnproblem i ditt liv. Och nästan samtliga av de här olika förslagen är olika skådespelare eller gurus som antingen läser sagor med lugn och fin röst, som med antydan till att slappna av och fundera på vind och hav och en liten hare och sagor och sånt. Eller så är det någon typ av meditationsexpert, avslappningsexpert, kanske med eller utan religiösa undertoner. Och så plötsligt så tänker man, jag provar den här då, så väntar man sig att det ska vara samma sak. Och så är det inte det, för att det är en brokig, konstig gubbe som sitter och pratar om saker han möjligtvis inte vet ens om att han säger själv. Och att han stundtals i sin podcasts historia själv har somnat under inläsandet av materialet. Så tänk på det du när du tycker jag är konstig. Då kan du försöka tänka på alla de stackars lyssnarna som bara sitter och smulkar. Här kommer en jättekonstig bild. Om du tänker dig alla hundarna i hundriket, allihopa, säg alla 17 stycken, de ställer sig på sina bakben, olika hundsorter, och så ställer de sig och så sträcker de händerna, armarna, alltså frambenen, upp i luften, lite som att de ska sträcka sig mot dig. Du ska plocka upp dem som ett barn som sträcker sig mot en vuxen. Och du går fram och du lyfter hundarna en och en under frambenen, under armarna höll jag på att säga, och jag sa det också. Så lyfter du upp dem, och när du har tagit dem upp till ansiktshöjd så böjer de sig fram och så viskar de, och så säger de till dig. Så ingen annan hör, men ändå så känns viskningen som en skälvning genom hela din kropp. Jag vet hemligheten om dig, säger de. Och när du hör det så känner du liksom hur botten ramlar ur dig. Den där känslan av att inga sköldar finns kvar. Bara sköldmör. Vet du vad en sköldmör är? Inte jag heller. Googla det. En sköldmö. Är det något mytologiskt, tror jag att säga, fornordiskt, något med asarna? Har det något med asarna att göra? Ja, inte åsa, asarna. Åsarna är något annat. Du tänker på vallarna av Stefan och Christer. Ja. Ja, men det var roligt att höra dig här. Prins Kinoro, Caspian av neonriket. Nu måste jag ju hitta någon snygg bild och göra ett snyggt omslag till Instagram-posten om avsnittet. Då får jag hitta... Ja, har du något porträtt på dig själv? Inte det, nej. Varför säger du ingenting nu? Förlåt, jag har fått telefon. Ursäkta mig. Ja, det är sån här, det är ett sms. Ja, du kan ju få se själv här. Du ser ju hur jag har det. Ja, här står det. Vad betyder det? Jag har absolut ingen aning. Alltså hundar har ju inga tummar och sånt. De kan ju inte... De är jättedåliga på sms, utan de tar ju via då talsyntesen. Inte syntesen, alltså autotranskriberingsverktyget i iPhonen. Så de trycker in den här lilla mikrofonen och då skriver den upp vad du säger. Men eftersom iOS, alltså iPhonens operativsystem, inte är anpassat för hundar, så förstår den ju inte vad, utan den översätter ju. Här kan du se hur den har lyckats översätta. Ja, men förlåt, det där förra som jag visade, det var bara på skoj. Det här är vad iPhonen tror att mina hundar säger. Jag hinterbanan kommer Afghanistan tänkvärt. Ja visst, man kan inte alltid tänka med tarmarna. Och det är jag ju nästan 100% övertygad om att det inte är det de vill säga, därför att då skulle det ju väcka många övriga frågor. Vad vill du säga och så vidare, och hur står det egentligen till med din verklighetsuppfattning? Med mera, med mera, med mera. Okej. Vad ska du göra ikväll? Jag vet inte, jag kan inte gå någonstans utan att hela tiden vara på min vakt. Men du sa ju att hundarna var så undergivna. Och... Jo, de är ju det, på ytan. Men jag hör nog hur det morras. Och om man ska skriva ut ett morrande i skrift, så skulle det ju bli... Ja, det skulle bli en hel roman. Alltså, av bara konstiga gutturala läten. Alltså en så kallad New Times-roman. Alltså en roman om de nya tiderna i hundens hägn. Okej. Okay. Kinodo, tack för att du kom. Tack själv. Nu så jag kan ringa dig. Vi kanske kan snacka lite mer, du och jag. Nej. Okej. Okay. Varför inte det? Nej, men jag är 45 år gammal. Jag skaffar inga nya vänner. Alltså, jag är en 45 år gammal man. Jag skaffar enligt statistiken inga nya vänner, utan jag får färre och färre vänner. Som en avsmalnande korridor vars slut bara är ett stup rakt ner. Så att tyvärr, jag får nog lov av statistiken nödd och tvungen. Jag är av statistiken nödd och tvungen att förbli av ensamheten stungen. Hej då. Hej då. Ja, ursäkta. Det här blev ett jätteflummigt avsnitt. Men jag hoppas ändå att du har kommit till ro. Och att du har kommit till tro. Alltså, på vad överlåter jag åt dig? Jag tror kanske att tro är... Alltså, tro är egentligen en förkortning av tickande rolighetsondska, vilket kan tolkas åt båda hållen, så att säga. Nej, vet du vad tickande rolighetsondska är? Det är det ständiga flödet av happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Ja, så länge jag har varit en vuxen människa, halvvuxen också, alltid tyckt varit fult. Jag kommer ihåg i gymnasiet så använde jag det där uttrycket happy, happy, joy, joy. Och jag tyckte ju då att människor som bara ägnade sig åt det, jag var ganska hård ska jag säga. Därför att det är ju att vara människa är väl lite, att vara lite till mans vara happy, joy. Det är ju inte så att jag vänder mig mot lyckliga människor. Men det jag tycker är hemskt är när det finns personer i min närhet som alltid grälar så där vasst och hemskt. Och jag känner inte dem, men jag hör dem ofta gräla vasst och hest och hemskt. Och sen när jag kommer nära och de blir varse att jag ser dem och hör dem, så svänger de om med en sån otrolig hastighet och säger hej. Och det skrämmer mig. Därför att jag, det gör ingenting om någon är arg och på en dålig plats. Det gör ingenting för mig. Jag tror inte det gör någonting för någon. Hon var lite ledsen idag. Det är ju värre nästan att typ le det där automatiska leendet. Vad tråkigt det är att vara vuxen. Man är vuxen. Att vara vuxen innebär att le och skratta fast man inte är glad. Att ljuga för massa människor man möter varenda dag. Inga hemska lögner, men ändå hemska lögner liksom. Att låtsas. Att förställa sig. Happy, happy, joy, joy är ju bara en aspekt av det där såklart. Och jag menar inte heller att man ska spy ut allt som är en själv för alla och en var. Men i alla fall inte liksom låtsas. Jag tycker det är så befriande när man möter människor, så frågar man hur det är och så säger den personen, det är faktiskt inte så bra. Eller ja, det är upp och ner eller något. Jag tycker det är väldigt befriande att höra. Happy, happy, joy, joy. Alltså, happy, joy är okej. Okay. Happy, happy, joy, joy. Det är inte okej. Okay, alltså. Det går bort. Kära somna. Ja, det är inte slut än, så att du behöver inte vara orolig. Jag ska inte lämna dig än. Inte riktigt än. Utan istället så ska jag avrunda programmet med några välvalda ord av den store poeten Hefner. Nej, inte Hefner. Han har ju bara skrivit en dikt. Den dikten gick så här. Om våren kommer brandkåren. Ja, det är den liksom. Så det var ju inte, lämnade ju ingen människa riktigt rörd utöver. I och för sig i sin enkelhet naturligtvis en viss charm, en barnslig charm. Nej, jag menar den store poeten och filosofen Virginia Zingzangzok. Hon skrev ju bland annat så här. Livet, det är som en timmerstock i skogen. Full av en massa äckliga insikter. Förlåt mig. Livet är som en gammal timmerstock i skogen. Full av en massa konstiga grejer man aldrig har sett förut. Så till exempel. Det här är ju hennes bok Livet är som. Och så är det bara en massa sådana där liknelser. Livet är som en fyrhjuling. Alldeles för. Livet är som en fyrhjuling. Ett jättekonstigt sätt att färdas. Livet är som en ängels gloria, existerar inte egentligen. Livet är som Mona Sahlin. Livet är som Mona Sahlin. politiskt och passionerat. Livet är som kanel. För mycket är livsfarligt. Livet är som tonfiskröra. Det är lätt att skapa, men svårt att äta upp allt. Livet är som Hasse och Tage. Livet är som Hasse och Tage. Skånskt och rödhårigt. det var den sämsta hittills. Ja, men du förstår själv. Alltså det var, hon var ju väldigt duktig, Virginia. Hon hade verkligen fingertoppskänsla för vad livet är och var. Hon är ju tyvärr avliden och bor numera i Saltsjö. Bo tillsammans med sin herrekiperingsberoende styvfarsa Gunnar Hedros från Arvidsjaur, vars yttersta behov och syfte i livet tycks vara att då och då frekventera Josefssons herrekipering i Tanum, där plagg av ouppnåelig star quality hängs upp i skyltfönstren varje dag för kreti och pleti att trycka sina allmogenäsor mot det kalla glaset, lämnandes djupa spår av fattighetens arma snor. Ja. Så där bor hon nu. Och hon har det bra. Tack så mycket, Virginia, för att du kom hit och pratade hela det här avsnittet. För nu, kära lyssnare, kan jag avslöja för dig att hela det här avsnittet har varit Virginia som egentligen har pratat hela tiden. Inte ens i början är det jag och Henrik som har pratat, utan jag har pratat hela tiden. Och nu ska jag lämna över till Henrik. Välkommen in, Henrik. Tack ska jag ha. Ja, det var ett riktigt bra practical joke som vi körde här med lyssnaren. Och nu ska jag lämna över till dig, Henrik. För att det var inte jag som pratade nu heller, men nu är det. God natt och sov gott, kära somna.